Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil!
Välkommen till podden. Nina Campioni heter jag som driver den här poddfamiljen som ju innehåller Vattnet går, Barnet går och VG-ploggen. Just nu är det högsommar och därför tänkte jag bjuda på en repris av ett väldigt viktigt och bra avsnitt. I alla fall i min egen mening. Jag hoppas att du också ska tycka om avsnittet lika mycket som jag. För det finns ju ganska många otroliga avsnitt i den här poddserien som ju har hållit på sedan 2005. Så därför kommer nu det här viktiga avsnittet i sin helhet igen. Varsågoda och ha en underbar sommar.
Men nu över till det här avsnittets gäster. För den här gången är de faktiskt två och dessutom gifta. Kodjo och Olga Akolor har släppt boken Den ultimata föräldraguiden. Så jag bjöd hit dem båda för att berätta om barnen Zion och Zoe och om hur ultimata de själva är egentligen. Som vanligt har vi världens bästa Gudrunna Baskall med oss på ett hörn och nu kör vi. Kodja, det var ett bra smeknamn.
Vi har jobbat med Kolga.
Kolga, ganska bra. Kodja eller Kolja? Kolja.
Vi får se vad media döper oss till.
Precis. Men Kodjo och Olga. Yes, två gäster i studion. Det är alltid extra kul, tycker jag. Lite härlig vibes. Men ni har två barn också.
Japp.
Ja. Hade ni tänkt det länge? Är liksom två barn det optimala, tycker ni?
Ja, hur ska vi svara på den? Alltså innan vi fick första så kom jag ihåg att jag var sugen på att skaffa fem. Jag är ensam barn själv, men det kändes så himla härligt att ha just den här liksom stora familjen sen när man...
På papper.
Ja, på papper. Sen fick vi första barnet och då kände vi så här, nej, vi väntar nog och inte skaffa så många fler.
Vad var det som var... som liksom var jobbigaste?
Alltså jag tyckte typ att allt var jobbigt i början. Jag tror att Kod är den som balanserar upp den delen.
Ganska cool.
Ja.
Säger han nedslappad.
Mm. Ja, men sen tror jag också att det finns ju delade, det är ju lite delade åsikter om det här med de här första veckorna och den första tiden med en bebis. Jag tyckte inte att den var så himla spännande. Det var verkligen att gå från, alltså från 100 till 0 och verkligen göra liksom avkall på sig själv och allt som man själv ville göra. Medans Kodjo tyckte att det var den
bästa tiden. Jag har varit på 0 större delen av mitt liv, så att det passade mig superbra. Jag är jättebra på spädisar, vågar jag nog själv påstå. Jag klarar av det hur lätt som helst. Jag tycker att det är fantastiskt. Det är jättenice.
Vad härligt.
Ja.
Och jag tycker att det är ganska tråkigt.
Ja, och jag tycker att ja, men det är det bästa som finns. Mm. Alltså så här, de gör ingenting, de bara är. Man byter någon blöja. De gråter. Man passar bollen, barnet, till mamman om hon, de ska ha mat. Mm. Eller så kan man liksom pumpa och så fixar man det själv. Mm. Jag tyckte det var skitnice. Jag saknade de två första veckorna. Mm. Men sen skulle vi vara försiktiga, tänkte vi.
Exakt. Så när vi väl hade bestämt oss för att inte skaffa fler barn på en gång, så visade det sig att vi var gravida med nummer två.
Aha.
Ja, så det kom lite som en chock för alla inblandade. Jag grät som en tonåring och bara, nej, inte igen. Jag ville verkligen inte göra hela, vet, göra om hela graviditeten och förlossningen och liksom den första tiden och allt.
Men hur,
det där.
Hur långt efter var det då som ni upptäckte detta?
1,5 år.
Nej, vi upptäckte ju det typ veckan innan han fyllde 1.
Just det.
Okay.
Ja, så vi blev gravida igen när han var typ 9 månader.
Ja, för vi hade varit i New York en månad. Och hade en pytteliten säng och ingenstans att lägga honom. Så då kunde vi inte ha vuxenlekar. Men för det tyckte jag var så jävla sjukt. När vi kom hem så låg vi med varandra direkt.
Ja, just det.
Ja. Och sen när det visade sig att vi var gravida så satt man ju med barnmorskan. Och hon sa, men typ runt den 26. Man bara, jo, men det var när vi kom hem från New York. Ja, men vi vet. Mm. Det var den gången.
Ja.
Den gången man tänkte, men det är säkert inte fara.
Ja, så då var vi gravida igen.
Mm.
Och gjorde om hela.
Men det kändes jobbigt, men det var aldrig, något alternativ att ångra sig, så att säga.
Jag lyfte den frågan, om jag ska vara helt ärlig, så kände jag lite grann så, men jag vill verkligen inte göra det här igen.
Och du hade då hunnit jobba typ ett halvår.
Nej, jag hade inte ens hunnit jobba. Jag skulle tillbaka till jobbet 2 veckor efter att vi fick reda på det. Och jag bara, nej, men jag vill inte liksom, jag är klar med hela det här, den här första perioden. Jag väntar hellre 2-3 år. Och då kom jag ihåg att Kodjo sa, och jag låg och grät som sagt som en tonåring som hade blivit på smällen igen. Och Kodjo sa, kolla på Zion.
Som är vår första.
Och vill du verkligen liksom, det här är det den lilla människan kommer att bli liksom.
För han är sjukt söt.
Alltså, extremt söta barn.
Och vid det så är vi opartiskt.
Ja, såklart.
Men han är jättesöt. Och det var väl det att man tänkte att så här, men tänk om den andra också blir söt.
Nej, men fast inte. Det var inte därför vi valde att behålla.
Du borde prata ihop oss innan.
Nej,
men om det hade blivit ett fult barn så hade det varit jäkligt deppigt. Alltså.
Nej. Nej, men så det gick över ändå.
Mm.
Ja, och då ställde vi in oss på att liksom göra det här igen och göra det bra.
Ja,
och alla fördelar som kom med det.
Vi hade ju ingen aning egentligen.
Nej.
Det var väl bara så här, fuck it. Eller det är väldigt mycket min generella inställning. Men skitsamma.
Det blir säkert bra.
Ja, vi kör. Folk har gjort det förut. Det går nog bra.
Ja, och så tänkte vi så här, med Zion så tänkte vi alltid så här, men vi är större än han. Så du vet, alltså, om något händer, vi tar han lätt. Nu var det så här, okej, men de är två. Vi är två, fast vi är fortfarande större. Så vi har liksom, du vet, kört hela den liksom.
Ja, vi utgår från att vi är vuxna och borde kunna så här,
överlista de små.
Ja.
Hur går det so far?
50-50. Alltså, vi kom på det igår att vi ljuger sjukt mycket för våra barn.
Gör ni det?
Ja.
Alltså, ge exempel.
Ja, men vad var det senaste?
Tandtrollen.
Vi har gått igenom hela borsta tänderna och tandtrollen och att de kommer om du inte borstar tänderna.
Mm.
Och så hade vi berättat det här och då blev han sjukt rädd för tandtrollen. Så han ville liksom inte sova. Han sa, men tandtrollen kommer att ta mig. Och då var jag så, nej, men alltså tandtrollen är inte här. Han bara, vart är de? Jag bara, men de är på Island. Han bara, vart är Island? Jag bara, men det är sjukt långt bort. Man måste måste ta plan till Island. Han bara, vad är ett plan? Man bara, lyssna, fokusera på det som är viktigt.
De är inte här.
De är inte här, de är på Island, de kommer vara där så länge som de borstar tänderna. Han bara, okej. Okay. Och sen typ när han pratade med sin morfar eller någonting, så han sa, ah, men så här, jag borstar tänderna för tandtrollen är på Island. Och då var hans morfar så här, bara, va? Och man bara, ja, du vet,
bara,
Island.
Med.
Ja, han bara, ah, just det, just det. Ah,
skicka ut så här newsletter till alla som brukar umgås med era barn så att de har koll på.
Påskharen är på Bali på semester, trollen är på Island och jultomten Nordpolen, men det vet ni ju redan.
Ja, exakt.
Ja, men vi kör ju ganska mycket på det här, vi ljuger.
Ja, mm. Ja. En hel del.
Ja. Ja, men det får man väl göra emellanåt.
Jag tycker att man ska det.
Ja.
Ja.
Hörrni, vi går tillbaka till graviditeten då. Mm. Olga, ni har ju släppt en bok också, ska vi nämna, Den ultimata föräldraguiden.
Yep.
Och där läste jag lite om lite side effects, Olga, som du upplevde. Bland annat klåda. Kan inte du berätta om
det? Det finns ju någonting, och nu vet inte jag just vad det är ordet heter, men det finns ju en term som beskriver det här, och det är då att levern utsöndrar något ämne som gör att man får klåda i hela kroppen. Och för mig var det att jag fick sjukt, alltså händerna började klia, så de var helt röda, så jag satt och kliade händerna med, och det här var ju då med
Zoe,
med Zoe och hela kroppen, alltså jag duschade, alltså jag satt i duschen och skrubbade, vi fick köpa in en sån här liten pall som jag fick sätta mig på och skrubba mig med den här skrubben, så huden var ju helt liksom röd.
Alltså hon var så len, alltså hon var så jättelen.
Ja, men alltså på riktigt, ja men det var ju så himla sjukt, för vi hade ju ingen aning, så jag fick ju gå på såna här kontroller hos barnmorskan för att se liksom de här värdena då.
Men var det här hela graviditeten?
Alltså det var i princip ja, men från någonstans i, alltså från 3/4 månaden ungefär, och sen blev det värre och värre.
Slutet,
ja, mot slutet, så det var verkligen, alltså det var hemskt. Så jag, så fort jag kom ut ur duschen, hade skrubbat mig, smort in mig, 10 minuter senare var jag tvungen att göra om samma sak igen, för det kliade så sjukt mycket.
Gud vad hemskt. Man vet ju bara hur jobbigt det är att ha ett myggbett liksom. Man kan ju inte sova typ.
Nej. Alltså, men så var det verkligen, och det var, då kodde ju en sån här som vägrar klia eller massera fötter eller någonting sånt. Annat. Så det var ju verkligen, du fick anpassa dig.
Men det är en sak om man ska klia så här, kan du klia mig på ryggen? Man bara, absolut, klia. Men när det är så här, kan du klia mig från topp till tå i typ en timme? Man bara, nej. Någonstans måste man våga säga nej. Jag måste ta hand om våran son. Kolla, han håller på att äta upp sitt eget ansikte. Och så går man bort.
Ja, och då hade det ju varit jävligt nice om det fanns så här, precis som man kan boka en massagetid, och man kunde boka liksom en klitid hos någon. Mm. Det hade ju varit, alltså just under den perioden hade det ju varit perfekt att boka en halvtimmes kliing.
En kliing.
Kliing. Ja,
det är en ny affärsidé om något.
Ja.
Men ja, det låter ju på riktigt helt fruktansvärt. Mm. Och just det där att det inte slutar.
Nej.
Att det bara pågår. Men kunde du sova under den här perioden alls?
Jo, men det, jag tror att på nätterna så var det inte lika farligt. Men på, alltså det började ju någon gång mot, alltså slutet av dagen. Så hela kvällarna liksom var jättehemska.
Fruktansvärt. Men och så måste jag också, du nämnde ju det här med svullet underliv.
Ja.
Det är faktiskt ganska roligt. Vi har inte pratat om det i podden innan. Vilket ändå är någonting som jag gissar att alla får.
Ja, jag tror, alltså, de flesta kanske får det.
Hur det var för dig.
Ja, men för mig, ja, men det var ju lite, man upptäckte ju det också. Jag fick ju åderbråck på benen.
Mm.
Och sen kom jag ihåg att jag upptäckte att jag även fick åderbråck i min JJ.
Du fick det där?
Ja, och jag visste inte vad det var, så jag googlade ju en massa, och det var ju som små blod, och nu kanske det här är jätte...
Saksamma, folk måste läsa om
det. Det var ju som små blodfyllda blåsor som jag också varit helt såhär, vad är det här? Första gången jag upptäckte det.
Mm.
Och då kom jag ihåg att vi var hos barnmorskan, och då förklarade hon att det var helt normalt, och det heter åderbråck, och det är oftast liksom, det man får i, eller oftast, nu vet inte jag hur många kvinnor som får det på en skala.
Precis, men... för jag tänkte mer på det. Det är nog många som jag i alla fall fick så här alltså att man blev svullen och det kändes som att JJ var jättestor.
Ja.
En kompis till mig har kallat hamburgerfittan, säger hon. Ja, så kan man också säga.
En kompis kallar det för bullfittan.
Ja, men precis, bullfitt. Ja, det finns många fina ord för detta.
Jag skulle ju illustrera det som att så ser den ut. Det ser ut som att den bara ser
ja, men för att allt annat ser ju så himla mycket mindre ut i jämförelse med hur svullen i alla fall min var.
Jag fick ju kolla.
Ja.
Hur gjorde detta under eller tvärtom för sexlivet, Kodjo?
Kodjo.
Ingen skillnad.
Var det verkligen ingen skillnad?
Nej, men det var väl att man tog lite mer hänsyn. Alltså, jag hade nog mer issues med att det var någon annan där inne. Att det var det som jag tyckte var lite obehagligt. Att man försöker hitta sina positioner som funkar. Men sen är det liksom att magen trycker tillbaks. Och då känner man så här, nej, abort!
Vi vill inte ha dig här.
Vem är du? Man bara, din pappa. Okej. Nej, vi slutar. Nej, this is weird.
Men det är nog många män som känner så, kan jag tänka mig.
Ja, men alltså för min del så kände jag överhuvudtaget bara så här att alltså min tes under båda de graviditeter vi har haft har varit att så här, mitt jobb är att vara att så här, allt är normalt. Mm. Speciellt om de säger att det är normalt. Liksom, att men den är svullen, men då är det okej och då är det okej. Och sen om Olga blev orolig eller tyckte att det så här, var obehagligt, så men det är lugnt, det är så här, whatever man, it's fine. Och sen så magen gjorde någon konstig vurpa. Men annars är det så här,
ja, men det värsta man kan göra är nog att googla. Och det lärde vi oss ganska tidigt med vår barn. Och hon var ju jätte så här, hon bara googlade ingenting, kom till mig istället. Så jag kommer ihåg att jag mejlade ju henne alla de här frågorna. Så här, du, jag har lite svullet, det är väldigt svullet där nere. Hur gör jag nu? Liksom. Och då fick man ju boka in ett möte. Men alltså vad gäller sexlivet, jag tyckte inte, alltså personligen tyckte inte jag att det var så himla skönt att ha ett sex de sista 3-4 månaderna kanske. Just på grund av att det var så himla
bökigt.
Ja, men det var bökigt.
Bökigt,
det var
så, nej, men,
och just det här med
verkligen.
Ja, men och det här med svullnaden gjorde ju också såklart inte saker och ting så mycket skönare. Nej. Egentligen. Nej. Ja. Eller
Ja.
Delade meningar, helt enkelt. Vad kan man göra om man får såna klåda som Olga upplevde?
Alltså, det kan vara bra att förstå vad det är för någonting, tycker jag också. Den här klådan, om man pratar då om IPC eller hepatos, är att man får en leverpåverkan, så att gallsyran kan inte tömmas ut ner i gallgångarna av någon anledning, utan stannar kvar i levern. Och då får man den här klådan. Kan man få andra situationer i livet också. Alltså, det är ett tecken på att levern inte orkar ta hand om gallsyran. Det här kan man då mäta och se, och så har man sett att vissa värden så kan man behandla med läkemedel, så Yrsofalk heter det, och sedan antihistaminpreparat. Och sen så brukar vi också rekommendera kvinnor då mentolsprit att tvätta av sig som kyler ner och så vidare. Men det är ju väldigt tufft. Men vet du vad är det bästa? Att föda barnet. Då blir det klart.
Varför brukar underlivet bli svullet under graviditeten?
I stort så kan man först förbereda sig på att föda barnet. Man vet då att det blir slemhinnorna blir tjockare och att man får en ökad genomblödning för att vävnaden ska kunna tänja ut sig på ett bättre sätt. Så att det är rent hormonellt att det blir. Sen blir det också en tyngd ifrån barnet som pressar på, att det blir som en stas och så vidare. Vissa kvinnor kan ju få ganska rejäla så kallade åderbrock på de stora blygdläpparna och så vidare. Men annars den här tyngden kommer mycket för att en förberedelse för att föda barnet, vävnaden ska tänja på sig och att man inte ska brista så mycket.
Men eftersom jag nu har förmånen att ha både mamma och pappa i studion, hur tycker du då som partner att liksom vara vid sidan om när ens fru eller tjej eller flickvän eller nu är, går igenom allt det här, blir större och blir tyngre och alla krämpor och liksom, ja, men alltså, vad känner du att du passar in i det hela, förstår du vad
jag
menar?
Nej, men jag tänker att jobbet som partner är att bara vara där och liksom så här vara med och så här, ta del av alltihopa. Och att så här, för mig då så blev min sanning att så här, it's not a big deal. Så här, it's fine. Alltså så här, typ, jag kommer ihåg med Zion, då fick ju Olga panik när det kom bröstmjölk.
Ja, just det.
Första gången. Och jag fick också panik, men i slutändan så är det så här, jag gör egentligen inget annat än att bara liksom så här, typ stå vid sidan av utav allt det här som händer. Så då är det minst jag kan göra bara så här, it's fine. Men det smakar mjölk. Jag tror det är mjölk. Det är säkert mjölk. Det är nog mjölk. Vi ringer och kollar. Men att bara vara så cool med det. Att man, så här, man får finna sig i situationen och bara liksom haka på. Plus att i slutändan, hela graviditetsgrejen kan jag tycka är ingenting jämfört med förlossningen. För att liksom så här, graviditeten i sig, det är 9 månader. Det handlar ju mest om att bara vara där och vara stöttande och liksom så här, kanske försöka klia om man nu måste det. Kanske köra någon fotmassage någon gång, även om man inte gillar fötter. Det är min grej. Men bara vara supportive liksom. Det är det som jag tycker, och det var det som jag såg som min uppgift, att så här, bara vara där och vara närvarande och vara med och liksom så här, stötta. Och när man behöver duscha så liksom haka på och skrubba på ryggen, pinnen och så här.
Var det någon del av graviditeten som du tyckte var jobbig?
Olgas humör, Jag gillar inte gravid Olga.
Det är så, hade du lite... Alltså jag kan inte... Jag vet inte om jag har någon minneslucka från den tiden vad gäller just humöret, men jag minns inte att det var så farligt faktiskt. Men du har nämnt det flera gånger, så jag tror på dig.
Mm. Hur upplevde du då? Var hon arg, eller?
Nej, men gravid Olga är oberäknelig. Mm. Alltså jag gillar ju... Jag är antingen på eller av liksom som person. Och under graviditeten så... Var det så här, alltså så här, jag tror så jag anade att hon var gravid andra gången. Det var så här, typ, för det kan vara vad som helst så egentligen som triggar igång känslorna. Det kan vara så här, typ att smörkniven är, sitter fel. Och så här, vad fan smörkniven, vad fan, varför har du inte tvättat av, för helvete, fan jävla helvete. Och så sitter man där och man bara, men det här är ju inte, du är gravid. Men det var det som jag tyckte var jobbigast. Det var liksom humöret. Och att jag skämtade ju väldigt mycket med henne, på gott och ont. Och när hon var gravid så kunde det hända ibland. Jag kommer ihåg första gången det hände, det var med Zion. Så var vi hemma någon kväll, jag höll på att skämta med henne. Och så höll hon på att skratta jättemycket. Och till slut så skrattade hon så pass mycket att hon började gråta. Alltså genuint blev genuint 100% ledsen.
Jag gjorde exakt samma sak.
Ja. Mm. Och satt och grät och skrattade och grät. Och jag var så här, okej, men du hamnade någon form av gravidpsykos. Liksom. Mm. Så att efter ett tag så blev det för mig att börja så här vara medveten om hur långt jag skulle dra skämtet. Liksom när jag är så här, då är det stopp.
Det minns jag ganska väl. För det var verkligen en hårfin linje mellan just det här liksom, skiftet mellan och skratta. Ja, men verkligen. Mm. Den var touch and go. Alltså. Mm.
Så det var det. För mig blev det mest bara så här, just i den aspekten att tänka så här, var väldigt medveten om vad jag gör, hur jag gör, när jag gör det. Och liksom kunna backa när det behövs backa.
Men var du smart nog då att när om Olga liksom fick de här lite spelen som man kan få som gravid, var du smart då som partner att liksom såja eller blev du arg tillbaka och bara skärp dig?
Va? Nej, jag backar långt bak. Men alltså, det är också svårt att lacka på någon som sitter och håller i en stor jävla mage med en bebis som du också har lagt dit och så, men du då? Utan då får man säga all right, my bad, sorry. Mm.
Ja, men sen är du ju ganska konflikträdd också.
100%!
Det måste vi 100%. Lyfta fram.
Jag är modig i radio, tv och på scen. Men i verkligheten, oerhört rädd för allt. Alltså.
Så det är din vanliga strategi att du backar oftast?
Backa, ja. Be om ursäkt. Och då kan du också säga, men nu säger du bara att du ber om ursäkt för att du menar det egentligen inte, utan du säger det bara för att du inte vill att vi ska tjafsa. Och man bara, va? Nej. Jag tycker att mjölkpaketet till slut är ett stort issue och det är klart att det var dumt att jag inte gick och köpte det innan jag kom hem. Och då ber jag om ursäkt. Det är ju helt rimligt. Jag är med dig.
Bra. Mm. Det var väl bra.
Ja.
Det, men du minns inte?
Nej, men jag minns just den här hårfina linjen som sagt mellan komedi och tragedi. Och Cody kan ju vara, alltså han kan ju vara väldigt mycket, alltså Cody är väldigt mycket på eller av, det är hans två sidor. Så han kan vara väldigt mycket på. Mm. Alltså om han kommer igång med ett skämt och tycker att någonting är skitroligt själv, då kör han ju liksom all in på det. Medan man själv kanske inte är på samma våglängd just då. Så det kommer jag ihåg att det var liksom väldigt...
Gravid i åttonde månaden och bara...
Ja, men exakt. Ja, men precis på den nivån. Mm.
Hon är min bästa och sämsta publik.
Ja. Den ärligaste.
Ja.
Ja, det är bra.
Exakt.
Men Olga, jag läste också att du har varit jätterädd för förlossningar.
Mm. Jag var jätteförlossningsrädd.
Mm. Mm. Hur funkade det då som gravid första gången framförallt, tänker jag?
Att jag försökte ju skjuta undan alla tankar på förlossningen tills den dagen som det skulle ske. Och jag kommer ihåg att jag blev väldigt... Det var ju någon som skrev till mig, någon så här bekant som skrev till mig... på Facebook typ en månad innan, bara, men se till när det är dags om du vill ha en massa tips på hur man gör och hur liksom hur det går till och sådär. Och då kom jag ihåg att jag kände så här, nej, men jag vill verkligen inte ha några tips, jag vill inte liksom, jag vill inte veta hur din förlossning, jag ville verkligen inte höra några historier om hur någon annans förlossning hade varit, för att jag var så himla liksom rädd för det. Och jag tror inte att vi förstod att det finns ju något speciellt, alltså man kan ju gå hos en speciell barnmorska sjuksköterska ifall man är förlossningsrädd. Och man kan ju få speciell liksom,
man får gå på samtal och så.
Ja, men precis. Och det tror inte jag att vi var medvetna om förrän på slutet. Men då var det ändå så, då hade det ändå gått så långt. Vi var jättenöjda med våra barnmorska.
Det var typ när vi kom till BB. Så man bara,
ja, precis, som vi upptäckte det. Men fram tills dess, jag kommer ihåg att jag kom hem typ 2 veckor innan. För jag jobbade fram till 2 veckor innan det var dags. Och jag kom hem och var helt så förstörd. Och, bara, och det kändes som att det hade slagit mig då. Att okej, shit, det är dags snart. Och jag vet inte. För jag kommer ihåg också att när vi var på den här förlossningskursen som vi var på. Som var en helt annan, liksom en hemsk historia i sig. Men jag kommer ihåg att jag liksom inte, just den dagen när jag kom hem och var jätteupprörd från jobbet, så kände jag så här, men jag kommer inte ihåg vad de har sagt på den här. Alltså det kändes som att allting bara var helt, allt stod still och allt var bara helt blankt. Och jag bara, men hur ska jag göra? Och jag tror inte att jag vill göra det här, men jag vill inte göra det här. Och så sa jag det till dig. Mm. Och du kollade på mig och så kollade du på min mage. Och så sa du så här, ja, jag tror tyvärr att det är för sent för det. Den måste ut. Bebisen måste ut på något sätt.
Men vad låg själva rädslan i? Vad var det du var mest rädd för?
Men jag tror bara att det är en sån grej som har suttit i sen, liksom, sen jag var liten. Alltså bara för att jag vet inte, bara inte riktigt hade koll på förlossningar överhuvudtaget och kände att det var liksom en jättegud, hur gör man det här? Kändes bara hemskt helt enkelt, alltså hela liksom processen.
Men det är väl också, om jag får göra något instick, du har ju ett visst kontrollbehov. Och att gå in i någonting då som är helt, det finns liksom inget.
Precis, det kan gå lite hur som. Ja, det var lite det jag kände, att man inte riktigt hade koll på läget. Plus att jag är en sån som kan bli väldigt, alltså ett exempel är ju med dykningen. Att vi har gjort det 2 gånger tillsammans och sen har inte jag kunnat göra det något mer för att jag blir så himla det här med andningen. Ja. Alltså jag går in i mitt eget huvud och tänker och sen blir jag nästan hyperventilerar när det blir liksom för mycket. Alltså och jag inte har kontroll över en situation. Och det trodde jag skulle hända under förlossningen. Att det skulle bli så, okej, vad är det som händer nu? Vad är det som händer nu? Det är smärta och det är liksom allt det här. Så det kändes bara som en stor grej som jag inte ville tänka på fram tills det var dags.
Men ni gick ändå på den här förlossningskursen. Och vad hände då? Det fanns en historia där.
Ja, nej men vi hade Kodde, du får berätta din version.
Nej, men min brorsa hade sin 40-årsfest typ kvällen innan. Och jag antar att alla har hört det här med att här, man ska inte blanda Alvedon och alkohol.
Det är något svagt minne av det.
Ja, men det är någon grej som jag också minns att så här, man har hört någon gång när man har varit försiktig. Man blandar inte alkohol och Alvedon. Och, det är så här, men, och jag hade aldrig förstått varför.
Men man tänker att det är något som mamma säger liksom.
Ja, men också att typ, man har någon kompis som säger, jag läste på internet, man bara, whatever bro. Men han hade sin 40-årsfest. Jag var extremt, extremt förkyld. Och jag är en sån som liksom, ja, men jag blir liksom inkapabel. Jag tyckte extremt synd om mig själv när jag blev förkyld. Nu får jag inte göra det längre. Men förut, innan vi fick barn, då liksom blev jag, då gick jag bara in i mig själv. Och det var min brorsas 40-årsfest och vi hade hyrt lokal och hej och hå. Så då tog jag sjukt mycket Alvedon och var så, men bara så att jag kan hålla igång liksom under kvällen. Och det visade sig då efter lite research att när man tar, det finns ett ämne, jag vet inte om det är paracetamol eller vad fan det är, men något av ämnena
i Alvedon. Paracetamol är Alvedon, ja det är det nog.
Ja, men det gör
eller?
Att,
eller så är det tvärtom. Skitsamma.
Ja, men någon av dem, de hämmar kroppens förmåga att bryta ner alkohol i kroppen. Vilket
okay,
leder till
det är det
att,
som är problemet.
Ja, man fortsätter vara full. Så då gick vi ut och jag typ trillade in
vid
i lägenheten.
Någon gång. Och jag hade sagt den hela, för jag åkte hem tidigare och var så här, kom ihåg att inte liksom vara ute för sent, för det är imorgon när det är förlossningskursen och den är ju oftast en halv dag, så vi skulle dit. Och han skulle jobba morgonpasset dagen efter också. 7 på morgonen. Så det var på en lördag och förlossningskursen började 9 tror jag, och han skulle komma dit vid 11 när han var klar på morgonpasset.
Ja, och jag kan räkna på mina fingrar antalet gånger som jag blivit så här allvarligt bakis. Alltså så här, så som jag har sett kompisar bli när de liksom kräks hela tiden och bara är så allmänt förstörda som människor. Jag blir trött. Det är min effekt av att så här, om jag dricker alkohol så blir jag lite trött dagen efter. Och det var det jag tänkte. Bara, men då kanske man är lite trött för att dricka lite Red Bull eller whatever. Och så håller man igång liksom. Men tar en taxi till jobbet, kräks typ 4-5 gånger under sändningen mellan låtar, går och kräks. Och hela tiden håller jag tänkt på, det här är inte normalt liksom. Hoppar in i en taxi från jobbet till sjukhuset.
Och det var ju på Danderyds sjukhus.
På Danderyds sjukhus. Somnar någon gång under kursen. Ska gå på toa. Hinner inte till toa. Spyr ner en hel korridor. Och alltså, par kommer, ser mig stå där i en pöl och min egen spya och jag behöver, eller nej det var inget, så fortsätter de gå. Och sen kommer jag tillbaks och ja, det var bara...
Nej men alltså grejen är att han tyckte ju så synd om sig själv i det här, för att han upplevde det väl som att du upplevde det som att du var super.
För jag förstod
inte. Kände att du var mer sjuk än bakför.
Ja, men jag förstod verkligen inte, för mig var det så här unheard of att så här, spyen så här 18 gånger i timmen var så här, man bara, jag fattar verkligen inte vad för något som har hänt.
Och för mig var det när jag hade suttit där ett par timmar själv och såg liksom, alla satt ju där, det var jättelunt och alla ställde frågor och antecknade och allas partners var där och tänkte så här, men nu kommer han snart så här.
Och jag satt och
då dök du upp och det första som hände var verkligen att man känner den här doften av liksom, och du vet, gravida kvinnor, nu vet inte jag hur det är för alla, men alltså man känner, ja men luktsinnet blir ju förstärkt och det var just då han kom in, så det var ju ingen tvekan om vem lukten tillhörde, utan det var ju verkligen, och det bara spred sig i det här rummet och han satt bredvid mig och inte nog med det så somnade han.
Yep.
Gång på gång.
Och jag stoltaste ögonblicket.
Och jag kände såhär, nej men gå hem. Och så gå hem. Han bara, nej, jag vill vara här. Och jag vill lära mig det här. Och jag bara, fast alltså, du sover. Ja, och så somnade han. Så jag bara, men alltså du sover ju. Så jag kommer ihåg när vi kom ut i pausen. Jag bara, kan du snälla gå hem? Det här är ju jätte, alltså det är jätte awkward för alla inblandade. Och du vet, alla vet ju att det är du. För det är ju ingen annan som har liksom ramlat in. Ja, men, och han var så här, nej men ingen vet att det är jag. Ingen vet att det är jag.
Nu
jag
vet
jag
bara, alla fast, att det är jag. Har ni varit på den här förlossningskursen så...
Ja, men så gick vi in igen och så typ var vi där i 10 minuter, sitter vi i 10 minuter och hon står och berättar och ritar upp på tavlan hur förlossningen ska gå till och allting, och helt plötsligt så reser sig Kodjo upp och går ut ur salen. 2 sekunder senare så hör man, och det här var ju en stor aula, så precis utanför, jag bara tänker så här, men hur, varför gör du det precis utanför, varför går du inte iväg till toaletten?
Jag fick ju välja mellan att göra en toalett i en korridor i sjukhuset framför en barnfamilj och kände att jag vill ha en audience.
Ja, men om någon anledning så skedde det här precis utanför den här stora aulan, och hur ljud sprider sig i en aula. Så det bara studsade från vägg till vägg, de här och jag satt bara och kände så här, nej, alltså jag vill. Ja, så det var jättehemskt. Jättehemskt. Och sen kom du in igen som att ingenting hade hänt. Och sen blev du arg på mig för att du...
Då blev jag arg, för jag tyckte att hon var osympatisk.
Var du verkligen osympatisk?
Du var 100% osympatisk.
Nej, gud.
Jag hade empatisk.
Oempatisk.
Ja,
osympatisk. Okay. Både två. Du var osympatisk.
Okej.
Okay.
Ja. Det var mig det var synd om egentligen.
Ja, typ.
Det jag ger ett tveksamt ögonblick, eller vad heter det, ögonblick, ögonkast till Kodjo här på sidan om.
Va? Vad menar du? Jag var ju viktig.
Alltså, du måste ju bli jättearg, eller?
Ja, jättearg. Jag tror inte, jag pratade inte med honom på hela dagen efteråt.
Mm. Det var en lång dag.
Ja, det var en lång dag. Men till slut så erkände du ju att det var 100%.
Ja.
Det låg.
Ja. Det finns inget grymt att skylla. Eller... Jag kan ju skylla lite på min storebror också som valde att fylla 40 just den helgen.
Ja, det var lite klantigt. Men nu vet vi. Alkohol och Alvedon.
Don't do it.
Exakt.
Ipren, hörni. Ibuprofen.
Men det här känns också lite som en grej som kommer följa er nu genom ert liv. Den här historien kommer berätta om den här historien många gånger, känner
jag. För barnbarnen. Jag skrev ner den till och med. Jag kommer ihåg den här små böckerna. Boken om, eller vad heter de? Boken om mig. När man skriver så här, hur graviditeten har varit. Och så var det ju en del som handlade om just förlossningskursen. Och det var det enda delen som jag kom ihåg att jag fyllde i. Så vi har den nedskriven.
Skit i vikt och allt var, sånt där.
Ja, men precis, så här, dagen efter bara satte mig ner och skrev ner den historien.
Och ett kapitel i boken.
Just det,
ja.
Är något annat där under graviditeten, Olga, som, eller dina båda graviditeter, som har stuckit ut? Har du haft några så här cravings eller några särskilda
saker för dig?
Ja, alltså vad gäller cravings så kände jag att jag var jättesugen på allt det som jag inte fick göra. Så jag var jätte, alltså jag verkligen ville ha, alltså rödvin var ju det som jag kände så där.
Det var ganska
orättvist.
Ja, men verkligen, alltså jag satt och luktade, jag kommer ihåg när vi gick ut och käkade middag, så satt jag och luktade på ditt vin bara för att liksom få någon form av.
Ja.
Jag tar 2 glaskypar. Jag dricker.
Ja, men allt som man inte fick göra. Jag tror att jag kände mig väldigt begränsad i själva liksom i graviditeten, att jag kände så här, men det här är, dels så kände inte jag igen mig själv och liksom allt som jag tyckte om att göra gick det inte att göra.
Men också att varje måltid så var det också kolla gravidappen först.
Får man äta det eller får man inte det? Men sen efter ett tag så kände jag, alltså det var ju inte så mycket egentligen att hålla reda på. Det var ju mer det här med
pasteuriserat.
Ja.
Om man bara klipper till andra graviditeten, var du, alltså då hade du ju ändå gått igenom en förlossning och så här, gjorde ni mer, gjorde du mer så här efter, alltså kunde du då lyssna på din kompis som berättade om sin förlossning, eller var du fortfarande så att du ville stänga ut det?
Nej, men då, men det var lättare andra gången, för då visste jag ju hur första förlossningen hade gått till, så det var ju, jag visste ju vad jag skulle förvänta mig och jag visste att det förmodligen skulle gå bra, så det kändes som en trygghet i det, att det var så här, okej, men är du redo? Nej, inte riktigt, men jag vet vad som kommer hända, så det är fine. Och då kändes det mer som att jag fick kontroll över situationen. Sen det som kändes lite läskigare den andra gången var ju att alla sa att det skulle gå snabbare andra gången. Och det var ju någonting som också följde med in i förlossningssalen, att det verkligen liksom, alltså jämfört med första så kändes det verkligen som att det var grej efter grej. Först hände det och sen hände det. Mm. Och de kom ju i den ordningen. Så det var ju, alltså det kändes som att allting gick mycket snabbare. Så på det sättet så...
Men också att det hände mitt på natten. Och jag var ju för stressad över, för att det var torsdagen vi åkte in. Torsdagen den 12 maj. Och sen skulle fredag den 13 komma. Och det enda jag tänkte var så här,
kom ut på torsdagen.
Men hon verkar ha någon obstinat åder, vår dotter, som kom ut den 13.
Mm. Och idag sitter vi och spelar in 13.
Ja, fredag den 13. Fredag den 13, precis.
Grattis, Dozo.
Precis. Men vi kan väl börja prata om första förlossningen. Vi måste ju faktiskt ta det här, jag läste i boken och skrattade högt, när du kör till förlossningen där, från jobbet.
Ja.
Kan du berätta vad som händer när Olga ringer och säger att något är på gång?
Ja, men grejen är, jag hade varit och sänt på morgonen, slutade vid 10, och så gick jag och tränade, och så ringde jag efter träningen. Nej, just det, du ringde upp mig, och då var jag typ såhär i Solna centrum och skulle köpa någonting. Hon var såhär, okej, det är dags. Och då var jag såhär, all right, men då kom jag hem på en gång, och satte mig i bilen och åkte direkt till förlossningen. Och typ såhär framme vid, för vi skulle ha vid Danderyds sjukhus och vi bor i Solna, så det är inte så långt att åka. Mm. Så jag hinner komma liksom till förlossningen, kliver ur bilen och bara, what the fuck?
Alltså, jag glömde.
Ja, för att såhär, jag tänkte hela tiden såhär, men jag är ändå ganska cool. Ja. Alltså såhär, jag tror ändå såhär, jag ska bli pappa nu idag eller imorgon. Ändå ganska cool. Så jag håller på att tänka på det. Bara, fan, bra jobbat, Kodjo. Så här, men det här har du klarat det här. Jag liksom håller på att peppa mig själv. Kliver ur bilen och bara, okej, Olga och barnen, fuck! Och så hoppar in i bilen, åker tillbaka. Så bara, varför var det så sent? För jag bara, alltså, det var sjukt mycket trafik. Alltså, det var, jag vet inte om det var någon olycka eller någonting på E18. Men ja, men nu är vi, skitsamma. Nu är jag här liksom. Men det var den där första liksom paniken.
Extremt rolig. Mm. Ja.
Ja, men det, jag tror nog att det som jag tyckte var, alltså innan vi åkte in, så var det som jag blev stressad där, för jag är generellt inte en så jättelätt stressad människa, var att Olga var så cool.
Mm.
Hon lät så här hela tiden när hon pratade. Och okej, så du... Och du vet, man kommer in och bara, hur känns det? Det känns bra. Jag har haft några verkar. Jag tror att det är dags. Jag har fått en teckningsblödning. Så att vi åker nog in när de säger att det är dags. Hur mår du? Man bara, ja... Jag mår bra. Okej, bra. Vill du ha någonting att äta? Man bara,
Men jag hade ju haft min panik precis innan. Så jag kände så här, okej, nu när han kommer, så någon av oss måste vara den, liksom, den coola i det här.
Ja, så vi outcoolade varandra.
Ja, precis. Vad fick du panik av då?
Men över det hände. Och jag kommer ihåg att det hände, alltså jag stod och hängde, vi hade precis flyttat in i vår lägenhet, och jag stod och hängde upp gardiner i köket, hade klättrat upp för en så här liten trappa och ställt mig på den här bänken, och bara kände hur allting, och så sträckte jag mig upp och skulle hänga upp de här gardinerna, och så kände jag hur allting bara drogs neråt. Ah. Och det kändes som att säga, okej, men det är någonting som inte är helt liksom 100 som det brukar vara. Och då började det sakta liksom sjunka in, att okej, men det är nog dags snart. Så jag hann ju få liksom, tills du kom hem hann jag ju liksom gå igenom allt det här i mitt huvud och bara, okej, men nu händer det. Hur ska vi göra det här?
Och då var det bara fram med, vad heter det?
Den här väskan.
Ja, men väskan hade vi packat med vår första. Så att den här go-baggen, den var klar med alla saker som står i appen att man ska ha, lite extra krimskrams. Mm. Och min brorsa, han har 4 barn. Och jag kommer ihåg att han var såhär, men ta med datorn, för vi satt här typ 3:e förlossningen, kollade film och sådär, och hade det skitmysigt. Så då hade jag packat ner det, vilket inte behövdes. Och så allting var klart, det var bara att vänta och sen dra igång den här appen där man ska se liksom verkarna. Mm. Och få snitt och liksom klocka dem. Och...
Men vi satt hemma jävligt länge den dagen.
Ja, alltså, fram till 12.
På natten.
På natten, ja. Okej, och du började känna på morgonen?
Vid 11.
Mm. Ja.
Så det var ju verkligen en hel dag.
Mm. Och sen till slut när vi åkte in så ringde jag till BBC.
BB.
Till BB. Så kom jag ihåg att jag var så här, och de bara, med hur ser verken ut? Och då var det ju, vad är det, 3 minuter, 1 minut lång.
Jag kommer inte ihåg.
Typ något sånt. Och jag bara, men där är vi liksom. För det hade appen sagt att nu är vi på det snittet. Och då kom jag ihåg att barnmorskan, hon var så här, hon bara, men jag skulle vilja prata med din fru. Så jag bara, absolut. Och då hör jag bara Olga så här, vi kommer nu. Klick, ja. Nu åker.
Nej, men
vi.
Då hade vi. Och då hade vi ringt in flera gånger. Mm. Och bara, men så här är det nu. Så här är det. Och då sa de så här, men gå och typ lägg dig ner. Mm. Eller mys ner dig i soffan. Och, alltså alla de här grejerna med att man hade sjukt ont själv. Och så bara, men gå och sätt dig i duschen med varmvatten. Och så kände jag bara så här, 5 gånger vi ringde. Jag bara, nej. Jag tänkte sätta mig i duschen igen.
Ja.
Men problemet då när vi väl kom in var ju att jag var ju bara öppen
1 centimeter.
En centimeter. Aha, om man skulle vara 4 tror jag det.
Tre.
Ja, så jag var ju inte tillräckligt öppen medans jag hade jätteont. Och då var ju verkligen så här, verkarna kom ju väldigt tajt. Mm. Men jag var inte så öppen. Så då skulle hon eller barnmorskan då, som var på plats, skulle lösa det åt mig. Så sa hon bara såhär, och jag kommer ihåg att jag låg med benen isär. Och så sa hon bara såhär, men nu ska jag vara väldigt snäll mot dig. Och så bara stack hon in näven och öppnade upp handen. Ja, i mig. Och det var nog värre. Alltså den smärtan var nog alltså värre än själva förlossningen, tror jag. Just då, för då hade jag liksom ingen bedövning, ingenting, utan jag kände bara hur hon liksom, hur det bara sprack. Alltså, ja. Och det
men
heter
hur
ju
mycket
någonting.
Öppnade hon upp det?
Så då var jag öppen, när hon mätte sen så var jag öppen 4 centimeter, och då var hon så, men nu kan ni stanna. Mm. Annars hade ni behövt åka hem. Vi bara, okej. Okay. Ja, så då fick vi stanna kvar.
Mm. Men jag måste bara, innan vi går vid måste jag bara fråga där, i och med att du var så lugn när Kodjo kom hem och så här, och i att du ändå var så rädd innan, kände du rädsla eller liksom, hände det någonting i dig där att du inte var rädd längre?
Nej, men att jag kände så här, nej, men nu liksom, det finns, det är oundvikligt och du händer det, och jag kan inte, alltså det skulle vara värre ifall jag gick in där och var panikslagen, utan jag kände så här, men nu behöver jag ta kontroll över situationen och lugna ner mig själv mentalt, för nu händer det, det kommer hända oavsett liksom, om jag vill det eller inte, utan nu gör vi bara det här. Så jag tror att jag typ tog kontroll över situationen.
Det är ändå imponerande att man kan själv. Trots att man är så rädd, menar jag, att man kan fixa det själv. Ja. Okej, plötsligt var du 4 centimeter. Ja. Härligt. Vad hände sen då?
Vad hände sen? Sen fick vi in
lustgas.
Yes. Yes. Exakt.
Fick du prova, Kodjo?
Om jag gjorde det. Jag vet inte om jag fick, men jag gjorde
det. Nej, men alltså, vi turades väl om.
Ja, och hade det skitbra. Mellanverkarna. Mm. Jag har till och med ett videoklipp när Olga står och dansar och vi håller på och sjunger Bob Marley.
Mm. Men gud, vad härligt.
High as fuck. Men sen kom verkarna och sen slutade lustgasen funka, och då var det inte roligt längre.
Nej.
Men du hade ju också skrivit i förlossningsbrevet allt.
Men jag skrev ju att jag ville ha allt som gick att få liksom. Så det efter man, och jag kände, jag visste inte heller hur man, för att jag kommer ihåg att folk hade sagt så här, men säg till om epiduralen i god tid i förväg så att de hinner komma med den, för annars kanske det är för sent om det går snabbt och så här. Så jag kommer ihåg att jag undrade lite grann så här, men hur vet man när,
just det,
hur vet man när man ska säga till? Och det sa jag, kommer ihåg att jag frågade vår barnmorska då, Sofie, som precis innan då förlossningen, när vi hade det här sista samtalet, och då sa jag så här, men hur vet jag när jag ska säga till? Och då sa hon bara så här, men du vet, du kommer veta. Och då kände jag hur lustgasen slutade, alltså den slutade verka på något sätt. Alltså det var verkligen så här, ja, men den gör ingen skillnad, jag blir bara yr, och jag tror att jag behöver något mer som smärtstillande.
Jag var jätteglad.
Du var nöjd då?
Ja,
ja, du fortsätter vara glad hela den. Ja. Nej, men så då fick vi, då sa vi till om epidural.
Och det är också en hemsk grej.
Hemskt att se på, kan jag tänka mig.
Ja, men det är ju weird. Men det är också så här, som jag nämnde tidigare liksom, att så här, under de här 9 månaderna så är ingenting så stressfullt och jobbigt att se som under en förlossning liksom. Och jag någonstans inser att så här, man bara, men män är, för de killar som inte har fattat det än, det är under en förlossning som du verkligen så här, kommer och bankar en över huvudet med en slägga, hur värdelösa vi är i liksom det totala, så här, om man tar sig hela mänsklighetens så här, aggregerade så här, funktion, så är vi sämst. Absolut sämst, alltså på alla håll och kanter. Och i ett förlossningssal så känner man det här, eller kände jag det så påtagligt, att man bara, men jag är så värdelös i det här liksom, jag gör ju ingenting, jag är liksom en hängarklack som är så, gör det okej, kom igen, sjukt ont, typ så, och det känns 1000% värdelöst. Men det tror jag också är jävligt viktigt att så här, inse att det är en jävligt naturlig grej, men också tyckte jag att det var jävligt häftigt att bara se så här. Delvis att, för att för mig, i och med att min brorsa har barn, så har barnupplevelsen alltid varit att han ringer. Vissa gånger fick jag gå och sitta barnvakt åt barnen som redan hade kommit, och så kommer nästa. Men att han ringde och så gick de bort, och sen kom de tillbaka med en bebis. Liksom. Mm. Och i mitt huvud blev det så här, men nu ska jag få gå innanför dörren. Liksom. Att jag blir den som går bort inom någon form av magisk dörr, och sen händer grejer där inne, och så kommer man ut och så har man en bebis.
Mm.
Och under de här, vad var det, 23 timmarna som det tog för liksom vår första att komma ut, så var det ju mycket bara så här stå och processa och ta in och vara närvarande i stunden liksom. Och försöka att inte säga, men jag mår också dåligt just nu. Jag är trött i benen, jag har stått här länge, det ska gudarna veta.
Men jag måste fråga också den här, det är ju ganska många kvinnor och tjejer som tror jag är lite rädda för det här med, gud, hur ska min man se på mig efter att ha sett mig föda barn? Det här med liksom att inte vara så, känna sig så sexy längre, eller att man skulle vara, ja men ni vet, liksom, ja men om min man ser ett barn komma ut ur min vagina, så kommer han aldrig se på mig likadant, och så vidare, och så vidare. Har man ju hört ganska många. Hur har ni tacklat?
Men jag tror att vi pratade om det senast i morse, var det inte det? Vi pratade om någons förlossning, kom ihåg.
Just det!
Ja, vi pratade om någons förlossning som hade gått hemskt, hemskt fel. Och då pratade vi om hur... För jag ville ju inte att Kodjo skulle... Alltså, jag vet inte varför egentligen. För att när man hör honom nu, eller jag vet inte, jag har inte funderat så mycket på det efteråt. Men det känns ju ändå som att det stärkte din syn på mig. Inte för att den var svag innan, men alltså bara själva liksom i relationen till alltså man och kvinna. Att bara att höra dig prata om hur... Alltså inte hur värdelös du kände det, men hur mäktigt det är att se en kvinna föda barn. Och att man inser alltså den betydelsen på ett existentiellt vis. Det gör ju att man känner sig så här, men shit, det är ju mig han pratar om. Och det är liksom kvinnor i allmänhet han pratar om. Och det är en sjukt alltså fin grej. Och så respektfullt. Så det är väldigt fint att höra dig säga det. Men jag vet inte varför jag någonstans kände så här, men jag vill inte att han ska se, alltså att han ska stå vid fotänden av sängen och se det som händer. Men jag tror också att det som jag var lite rädd för, eller som jag tror att många kanske är, just det här med liksom, kommer jag bajsa på mig?
Just det.
Vilket man fick höra då, eller jag fick höra på förlossningskursen, att alla gör det. Och alla spricker i något, alltså i någon form.
Ja, men det är väldigt vanligt,
väldigt
i alla fall.
Vanligt i alla fall. Ja, precis. Så, och den biten tror jag, så, men jag vet inte, vi har ju liksom inte...
Jag bryr mig inte.
Nej, och det är ganska skönt. Alltså det är lite så här, jag tror inte att din...
Nej, alltså jag tänker så här, och det har jag sagt till så här kompisar som har varit så här, shit, är det knas? Man bara, ja, det är knas, men vet du vad, om det var så jävla mån om att stoppa in någonting där, så kan det åtminstone ta det lite tid att se, kolla när någonting kommer ut därifrån, att så här, ha i alla fall någon form av delat ansvar av att liksom handle that shit, för att i slutändan så står du bara där som ett jävla fån. Även om ni har gjort så här profylaxkurserna och alltihopa, så är det hon som gör 100% utav jobbet. Och jag tycker att det är på något sätt fel att vara så här, nej men det är ett delat ansvar. Nej, för att du står bara där. Du står bara där. Du krystar inte. Du har inte verkarna. Du har inte smärtorna. Du får inte bäckenbottensbedövningen eller ryggmärgsbedövningen eller liksom behöver stå ut med allt det här, utan du står bara där. Då är det minst du kan göra vara så här, god damn, all right, vi kör. liksom. Och Olga var jättenog med att jag inte skulle kolla, vilket jag inte gjorde förrän efter allt var sagt och gjort. Och jag skulle hämta vatten. Då är
ja, fast jag vet inte om du skulle hämta vatten. Skulle du verkligen det?
Nej, men det var så här, ja men du kanske är törstig. Så gick jag bara, haha, coolt.
Ja, men, för du ville ju se.
Ja, men jag tycker att jag tyckte, för mig så var det så här, men att säga, och min brorsa hade också varit så här. Ja, men jag tycker att det är sjukt fascinerande. Jag tyckte så här, om man liksom, om man kopplade ur sig själv, vilket jag har någon form av arbetsskada som komiker av att liksom hela tiden observera skeenden omkring mig, så blev på gott och ont min... Båda våra förlossningar är en del av det, att man där står och observerar det. Och då kände jag, men jag vill ju se hela grejen. Liksom, för att i slutändan, det är ju mitt barn så här, som kommer ut i världen. Och då vill jag fatta alltihop utav det. Och inte att det ska vara någon så här mystisk sak och så pluppar ut ett barn. Jag vet vad som finns där. Jag har sett det förut. Jag känner den platsen.
I alla dess former.
Ja, i alla dess former. Svullen, osvullen. Brockigt och obrockigt. Vad fan, då är det bara liksom... kolla lite.
Men jag skulle också, jag känner lite så nu i efterhand, för Simone, vi har ju också två förlossningar bakom mig. Då har Simone också varit vid mitt huvud, inte för att vi hade bestämt det innan, men det blev så för han hjälpte mig med vatten och sådana grejer. Men nu i efterhand så känns det nästan som att det skulle vara kul och bra om han hade sett lite mer, för då skulle han kunna berätta vad han såg. Eller liksom, hur såg du ut? För jag vet ju inte hur du ser ut själv. Det skulle man ju...
Precis, för man är ju här.
Ja, exakt.
Jag kan berätta.
Ja, men lite faktiskt.
Ja.
Men okej, vi går tillbaka, för du fick ju också bäckenbottensbedövning.
Precis. Sen.
Och ja. Vad var det som ledde fram till det?
Att epiduralen inte riktigt till. Det kändes som att alltså de här faserna med lustgasen var ju jättebra fram till så att den inte hjälpte längre. Och då kom ju epiduralen in, och det var ju ganska skönt att få den, för då kunde vi ju slappna av lite mer. Och jag tror att det var ju mitt i natten vid 4 någon gång som epiduralen, som vi fick in epidural. För vi kom in vid 12 och sen hade vi lustgas fram till 4, sen fick vi epidural. Och du hade ju varit uppe sen
du hade morgonen innan.
Precis.
24 timmars pass.
Exakt.
Stackars pappan.
Eller hur? Nej, men...
Ändå tog jag mig tid att kolla vad som hade hänt efter. Sån är jag.
Och du låter ju helt fantastiskt. Nej, men så vi fick ju möjlighet att vila lite under de här 2-3 timmarna som epiduralen verkade.
För du somnade typ direkt när den kickade in.
Precis, och jag somnade ju sådär. Men sen när krystvärkarna, strax innan krystvärkarna satte igång, så var ju det väldigt, alltså det kändes som att det hjälpte inte att jag fick mer epidural, utan det kändes som att det var mer, att jag behövde mer, för det gjorde så himla ont. Och då var det någon som föreslog bäckenbottensbedövning. Jag visste inte ens om att det fanns typ innan.
Eller men det hade skrivit med det.
Men jag skrev bara att jag ville ha allt, men bäckenbottenbedövning var det inte tal om, utan hon frågade där på plats, så här, är det... känner du att du behöver något mer, något starkare, som bedövar just liksom där? Och då gick jag med på det, för då kände jag så här, men ja, det känns som att det är läge för det nu. Så då fick jag det också.
Mm. Och, då känner man liksom ingenting, eller hur upplevde du det?
Lite, precis, ett litet tag. Men sen när krystvärkarna kommer så tar det ju fortfarande... För jag upplevde det som när krystvärkarna kom, att det var lite som att det tog över hela kroppen. Mm. Så då spelade det ingen roll att jag hade lustgas, eller att jag hade epidural, eller att jag hade bäckenbottenbedövning. För det var en helt annan... Och jag vet inte om jag kan kalla det för smärta, men det var som en liksom kraft som bara tog över hela och bara... Ja, fick en att krysta. Så jag tror att det som bäckenbottenbedövningen gjorde var just att liksom bedöva bäckenet. Nej, men alltså bedöva just där det gjorde ont just då liksom. Men i övrigt så kände jag, vet inte hur mycket starkare det hade känts om jag inte hade haft någon av de bedövningarna, utan det kändes fortfarande väldigt...
Det ville liksom vi inte ta reda på.
Nej. Ja, exakt.
Men och sen kryssnings, hur lång tid tog det sen då?
Alltså väldigt, det gick väldigt snabbt. Det gick typ på
en halvtimme.
Ja, 40 minuter kanske.
Och det kändes inte, det var mer kraften då?
Det var mer kraften, och då kände inte jag, kommer inte ihåg att jag kände av någon, någon smärta på det sättet, utan det kändes ju som att värkarna som var innan och liksom allt det som ledde fram till krystvärkarna var värre än själva krystvärkarna, för det var som sagt som att det tog över ens kropp, och så var det ju bara och krysta, och sen var man liksom i det på ett helt annat sjukt sätt, men jag vet inte. Ja.
Vad var det första du tänkte på när den kom ut?
Oh! Nej, men jag tänkte, gud vad skönt att han är ute.
Ja, för du lackade ju på slutet. För de sa, eller barnmorskorna sa så här, men en gång till, det är jättenära en gång till. Och vilket var typ ett mantra i 10 minuter. Så 5 minuter innan, då var Olga så här, hon bara, ni ljuger ju. Wait a minute.
Ja, men för det kändes som att de hade sagt sig en gång till, typ 20 gånger. De bara, det här är sista gången. Jag bara, men alltså, ni ljuger, för att det här, ni sa det för 20 gånger sedan, och nu orkar jag inte mer. Det räcker nu. Och då var det ändå liksom 2 kryssverkar ifrån, liksom. Eller 2 kryssningar ifrån.
Sen trillade han ut.
Och det var ju jätteskönt. Det var ju som en sån befrielse att bli av med den tyngden. För det kändes verkligen som en tyngd som bara
Det var rättade. Det också.
Ja, men det var det, precis.
Och vad tänkte du, din första tanke?
Jo, men det första som hände var att han hade en kort navelsträng.
Så de la honom på min mage.
Ja, och då sa Olga, för vi hade inte tagit reda på vad det var för någonting. Och då sa Olga att men det är en pojke. Och jag såg bara navelsträng. Och jag bara, för min brorsa har 4 söner. Och då tänkte vi att så här, statistiskt sett, enligt ingen forskning som finns alls, så borde ju vi då vara de som producerar flickorna.
Ja, men för vi liksom tänkte så här, vi kan inte, för hans alltså, du har ju en brorsa, han har 4 söner. Vi bara, alltså, det går inte att vi får en till pojke. Och vi hade ju nästan, det var ju nästan som ett löfte till din mamma som jag hade. Jag kommer ihåg att på vårt bröllop så sa hon, lova mig att du
är den. Olga, du bara, är den som kan ge mig en dotter.
Ja, vad fan säger man?
Det är du, Olga, bara, ingen
absolut.
Annan.
Tack för den pressen.
Ja, men exakt. Du är mitt jag kände hopp. Så jag bara, nej, men det går inte. Ja, men ja, det är klart att det blir en tjej, tänkte jag. Så det spelade ingen roll egentligen, men nej. Tänkte så här, ja, men det är klart att det blir en tjej, för vad är ju oddsen liksom? Och det var ju nog det första jag tänkte också, att kolla vad det är, för, alltså kolla könet. För de säger ju inte så här, nu har ni fått en... Jag vet
just
inte.
Det, skåda pojken.
Ja, men för jag trodde, för det är också en uppfattning som man har gått med, att det är liksom att när bebisen kommer ut, att de säger såhär, nu har du fått en vacker liten flicka eller en pojke. Eller,
de gör väl det på film kanske.
Ja, exakt.
It's a beautiful baby boy.
Och så gjorde de inte det, men då sa jag det till Cody, för han stod ju precis här, och då sa jag, Cody, det är en kille.
Mm. Och då var jag också tvungen att dubbelkolla också.
Du bara, nej, det är navelsträngen. Nej, det där är inte navelsträngen.
Eftersom du är jättehög på en cocktail utan droger just nu, det är navelsträngen du säger. Men nej, så var det en liten snopp med tillhörande pung och grejer. Men jag kommer ihåg att det första jag tänkte då var, just det, för då hade jag med mig kamera och grejer. Och då tänkte jag att men då ska man väl ta bilder. Eller antar jag att jag ska kolla i rummet. Man bara, ska jag ta? Okej, ni verkar upptagna. Men jag tar lite bilder. För det tror jag att pappor gör. Och så tog jag lite bilder. Och jag var också lite lättad faktiskt att han var en pojke. I ärlighetens namn.
För att?
Ja, men för att min brorsa har ju 4 söner. Och 3 av dem var jag jätteinvolverad i.
Så du hade koll på läget?
Ja, men så hade jag koll, vet, man har haft med
visst,
dem att göra.
Det var.
Ja, då har liksom allt det där vet jag, liksom blöjbyte är inte konstigt, liksom så här, att torka och allt, inget utav det var någonting som var främmande för mig, för det gjort det så sjukt mycket. Så liksom när det kom ut en pojke, då kände jag så, okej, men då vet jag liksom. Jag vet, jag har koll på liksom alla grejer som man behöver ha koll på. Också för att min brorsas ex tvingade mig att läsa böcker och grejer. Men deras första son, jag fick gå kurs innan jag fick sitta barnvakt. Bara, du måste ha koll på allt det här innan vi lämnar dig med våran son. Så då kände jag mig extremt lugn. Utöver det faktum att jag också var så här, ganska mycket i chock och tog bilder på så här,
på honom. Allt, moderkakan tog du jättemånga bilder på.
Som bara, så här är Idrasil och bland. Det är tydligen en standardgrej de säger. Jag tror att det var unikt för oss.
Hur kände du med så här anknytning och så till lilla bebisen? Kände du någon så här direkt himla stormande?
Nej. Och det tror jag också är någonting som man har fått för sig att man ska göra, kanske. Nu vet jag inte om jag säger man, men jag tror i alla fall att jag hade ju hört jättemånga kompisar som hade, eller inte jättemånga, men jag hade ju kompisar som hade fått barn och som var såhär, gud, man känner den här, och det är ingenting som spelar någon roll när man väl får barn, och liksom, jag kände det på en gång och bara låg hela natten och stirrade på min bebis för att jag kände så mycket kärlek. Och jag kände bara såhär, gud vad skönt att det här är över med förlossningen, nummer ett. Nummer två, shit vad stor han är, eller att han är, att det är en han överhuvudtaget, bara liksom att koppa, alltså smälta det. Och sen att han var så himla stor. Så det var ju inte alls någon form av... Alltså jag kände inte den här kärleksvågen som folk pratade om. Utan det var lite så här, ja, då har man fått barn.
Vad händer nu?
Ja, men vart lite så vi? Liksom. Vad händer nu? Mm. Vad är nästa steg?
Nu trycker vi ut efterbörden.
Ja, och sen när de skulle... Men de skulle ju sy och hålla på efter också. Och det var ju inte heller någonting som egentligen... Som man kände av, som jag kände av.
Du sprack
var,
lite.
Ja, inte jättemycket tror jag, men lite grann. Och då skulle de sy och så skulle moderkakan ut och allt det här. Och det var ju också så här, det bara hände. Det kändes bara som att det var mycket som bara hände. Mm. Och sen var man med i det på något
sätt. Man är ju lite av en dimma.
Ja, men sådär. Exakt.
Kanske framför allt första barnet.
Ja, precis.
Blev det någon bajs då, måste jag fråga.
Från mig eller från bebisen?
Från mig.
Jag tror att det var ganska mycket. Ja, men, eller jag vet inte, ganska mycket kanske. Men jag kände, så jag kände ingen skillnad på vart saker och ting kom ifrån. Jag tror att vid ett tillfälle så var det ju en barnmorska som stod och höll tummen för. Eller är det du som har berättat det här för mig?
Ja, hon stod
jag
som tryck. Tryck med handflatan mot
anuset.
Ja, men när det var i någon form av...
Men det är nog, det gör de nog ganska ofta för att man inte ska spricka så mycket. Tror jag. Det är något sånt grepp de har.
Jag trodde att de höll för.
Kom inte ut någon bajs här.
Kommer in Marianne? Hon bara, absolut. Jag har gått bajsplugg i kursen.
Vi behöver 2 tummar här.
Ja, det är lugnt. Kör Birgitta, se åt dina kryster, jag har koll.
Ja, men jag trodde att det verkligen var. För precis, när vi har pratat om det så är det ju lite som att säga, det var någon som stod och höll för det,
var
det
så,
hålet.
Fast å andra sidan så var det så min sjuka hjärna uppfattade.
För att det inte skulle spruta bajs på den andra.
Det var min tolkning.
Det var
det vi trodde hände.
Ja, efteråt så bara, vad hände? Jag ska berätta det egentligen. Jag har uppfattat exakt vad som hände. Det var precis en som höll på att hjälpa dig och en annan som hjälpte den andra att inte bli bajsad.
Ja, men exakt så beskrev han det. Och jag vet ju inte, för jag var ju inte, för jag stod på alla fyra.
Ja. Ja, ja, det är det sista man tänker på. Man
ja. På. Ja. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här, jag skiter i, bokstavligt talat.
Och jag kollade på Marianne och bara, du är en hjälte, Marianne.
Hette hon ens Marianne?
Nej, vi kan inte göra det.
Okej.
Fantastiskt.
Ja.
Men, ja. Men jag kan säga som har sett alltihopa, att det är en salig blandning av allt du kan tänka dig. Där Men ta och kolla. Ta in det bara.
Men ofta när man ser bild på nyfödda bebisar, alltså jag vet inte, är det bajs eller blod eller det liksom, det känns som en salig kompott av allt som
ja,
är.
Men precis, det är väl blod och sen har de, får de mycket vätskan från inifrån livmodern.
Ja.
Plus att jag
fosterfett också som gör att de ser lite.
Men jag har hört också att det ska vara lite avföring med för att så här, om det innehåller sjukt mycket bakterier. Och då får de någon form av så här, du vet, första bakteriechock som gör att så här, hela immunsystemet kickar igång. Och hej, har jag hört? Det kan vara så.
Det här får vi fråga. Vi har ju Gudrun killen som expert. Vi frågar henne.
Ja, för jag är också killen som trodde att de hade en specifik barnmorska. Marianne till de fyra. Marianne.
Hon springer där som en idiot mellan alla.
Jag tar två!
Ja, men tänk på riktigt att ha det jobbet. Du har inget annat jobb än att springa mellan salar och plugga i.
Ja, vi skulle inte klara oss för Marianne. En gång var sjukskriven och då hände det grejer.
Då var det bajs.
Bajs i fostervattnet, bra eller dåligt?
Vi, först så tänkte jag så här, nej men det är, vi vet inte riktigt. Vi vet att barn bajsar i fostervattnet ibland. Jag tror att det ligger en av tio eller någonting sådär. Och ibland så kan det vara ett tecken på stress, precis som ja, vi kan ju bajsa på som vi blir väldigt oroliga. Men ja, så att man vet inte riktigt. Men jag som barnmorska tolkar det, för här ska jag vara mer observant hur barnet mår. Så att om vattnet går och det är bajs i fostervattnet, grönt som vi säger, så då ska kvinnan komma in och så är hon kvar på förlossningsavdelningen hela tiden. Alltså, annars är fostervattnet klart så kan man gå hem igen. Så. Om man nu ska vända på och hitta något bra i det hela så kan man säga, ja mitt bra kan bajsa, vad bra, jättebra. För det är också någonting som man undersöker sen efter förlossningen. Men har man då mekonium för ett fostervatten som det heter, så vet jag, ja men det, något var ju bra med det kan bajsa.
Kodjo hade hört att kvinnans bajs kan påverka barnet.
Ja, idag så säger vi så här att där, när barnet föds vaginalt genom slidan så får barnet sin första vaccination på grund av den bakterieflora då som finns i slidan, som också bakterier säkert kommer från ändtarmen, det ligger ju så nära, så att utifrån det perspektivet så att nu är man ju väldigt inne på det här. Jag vet att det finns kvinnor till och med som om de ska planera ett kejsarsnitt så kan de stoppa in någonting i slidan och så tar de fram det och lägger det vid barnet för att den ska få den här vaccinationen.
Fick ni träffa bajspluggs Marianne även på förlossning nummer två? Vi går in på den tycker jag. Hur startade det?
Hur startade förlossning nummer två?
Nummer två var typ samma jävla situation ish.
Körde du också till BB utan Olga?
Nej, men däremot nej, utan vi, och det här var, jag kommer ihåg att jag hade lämnat av Zion på förskolan och det är en liten bit att gå, en kvart ungefär, så när jag var på väg tillbaka då kände jag återigen det här med att, och då kände man igen det här, okej, men nu måste det ju vara dags. Så jag kände hur det igen drog neråt, och sen när jag kom hem så tänkte jag, för vi hade ju pratat om det innan och du sa, men ring även om jag är i sändning, och han hade ju också jobbat då. Så han bara, ring även om jag är i sändning, för då kommer jag hem på en gång. Och då lyssnade jag i mobilen för att tajma in när det var låt, så att jag kunde ringa honom.
Vilken bra fru.
Ja, men för att inte störa, tänkte jag. Så då ringde jag.
Förlossningsorga. Jag väntar till sig under
ja, men liksom, man vill inte störa någon på jobbet. Nej, men för att jag tänkte också så här, men det här kan ju ta ett tag, eftersom det första tog ju 25 timmar, så då tänkte jag så här, men det här kanske tar ett tag, och då är det ingen idé att han åker hem prick nu liksom. Och då skulle du på en audition precis efter. Och du svarade och var så här, men ska jag komma hem eller
men
hur?
Men jag kom ju hem.
Nej.
Jo, jag kom hem och så,
ja, just det, och sen åkte du på din audition igen.
Ja, då var det som att gå, för det här kommer ta ett tag liksom. Och då kom jag till min audition och var så här, jag ska bli pappa idag.
Så vi måste wrap this speed på det här.
Som tur är fick jag inte rollen heller, så det var ju...
Ja,
men nej, men kom, det var också så här superstressat.
Ja, och din mamma kom.
Ja, och hon är 100% stress.
Så hon satt typ och stirrade på mig under hela det här. Och då visste vi ju att vi skulle få en tjej. Så hon, det var ju extra liksom viktigt för henne att allt skulle gå rätt till. Så hon satt ju, det var ju, för att vi skulle hämta Zion på förskolan 3:00. Och så kom jag ihåg att du drog ut på tiden. Du åkte ju på den här audition, sen kom du hem igen. Och sen så hämtade vi Zion, eller ni hämtade Zion på förskolan. Kom hem igen, och då var det så, för jag kommer ihåg att jag sa så, det enda jag inte vill, jag vill inte att Zion är här när verkarna kommer igång.
Så
är
det här ont
liksom. Ja, för eller mer att liksom, för att jag vet ju hur jag är, så jag är ju lite så här att jag skiter i om jag har ont och är med honom istället, vilket var exakt det som hände, för din mamma var ju ganska, alltså,
hon hade stress.
Ja, hon hade stress. Ja, men precis. Och när hon blir stressad, då gör inte hon någonting.
Nej.
Så hon var ju där för att hjälpa till med Zion. Medans...
Men det blev inte så.
Nej, exakt. Så det blev ju lite så här, det var tre personer.
Sig. Olga, Jesus Christ. Olga. Oj.
Och klagade på att det tog sån tid, kommer jag ihåg också. Att hon gjorde det, och jag bara, fan. Låt mig vara. Ja, nej, men så till slut så åkte vi in.
Du bara, kan vi åka in nu kanske?
Ja, men jag tror också andra gången, vi var lite väl coola med andra gången, för då tänkte vi, för att med första då hade jag packat den här väskan i den här, du vet, 2 veckors diff-tiden som man får. Andra gången då var det så här, oh shit, okej, okay, aha, för hon kom tidigt.
Yeah.
Så var det. Zion gick över och Zoe kom tidigt. Och då så blev det en halvhjärtad packning utav allt möjligt.
Precis, för hon var beräknad till 15:e tror jag, och hon kom den 13:e.
Ja. Då verkligen började den 12:e. Så då blev allting lite så här, all right, oh shit, då fixa och dona och packa och hej och... Jag trodde att jag skulle vara mer förberedd andra gången. Så här, som partner, att man är så här, man bara, all right, men nu har jag ju koll på läget, jag har gjort det här förut. Och sen så kommer man in i det där rummet och bara, just det, den här känslan, oh, jag glömt bort, jag är ju sämst, jag kan ingenting. Och men ja, jag vet inte, var det någon skillnad? Vi körde allt förutom bäckenbottensbedövning.
Ja, det, jag tror inte det behövdes inte då.
Men när du kom in nu, hade du öppnat dig lika lite den här gången, eller hade du öppnat dig mer när du kom in?
Nej, det var mer. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag kommer ihåg att det var mer.
Det var
och det gick väldigt mycket luk. Snabbare, precis. Så hennes förlossning tog...
20 timmar.
Nej. Nej, men typ...
Men jag tror det var 18, alltså det var inte... Hon kom ju mitt i natten.
Just det.
Och det började på dagen. Nej, men det är en annan skillnad. Jag tror nog att det stora skillnaden... Eller, jag vet inte. Nu kanske jag talar... Jag hoppas att jag talar för oss båda två. Mm-hmm. Men jag i alla fall... Eller så kan jag säga. Jag i alla fall kände mig extremt cool. I och med att vi liksom tog oss igenom hela förlossningen. Hon kom ut typ mitt i natten. Vi gick och la oss. Vaknade så här typ... Kanske 9-10 på morgonen. Och var så här, all right, vi är klara. Kan vi gå hem nu?
Mm.
Och då var de så här, men ska ni inte vara kvar? För, men plocka in en läkare eller någonting. Whatever, vi vill gå. Vi är klara. Vi kan det här nu.
Mm. Så då kom vi hem 6 på kvällen? Dagen efter?
Nej, då typ på eftermiddagen. Ja. Mm. För vi var tvungna att vänta på läkaren. Men vi var så här.
Men vi var precis likadana när vi fick andra. Sån skön känsla. Att man bara så här...
Ja, vi har
för första gången var man så här, nej, men vi stannar. Vi ringde på de minsta lilla. Så här, ringde på klockan. Mm. Och andra gången... Bara, vi kollar väl på TV lite då, eller vad ska vi...
Ja, men exakt, så det är ju lite klaustrofobiska rum på det här stället. Så det var ju lite så här, aha, vad ska vi göra? Jag tror att du köpte chips och godis och så typ låg vi där och kollade på TV. Och så var det lite så här, ja, men vi åker hem till Zion.
Men det är skön känsla det där, att man känner sig lugn och att man har gjort det innan. Liksom.
Precis.
Ja, eller jag kände mig lugn fram tills vi kom hem.
Okej.
Okay. Och man var så här, just det, shit, nu är de 2... Och det tog ett tag för oss att fatta den dynamiken, att hitta liksom den.
Ja, men för Zion var ju så himla liten då, så han var ju 1,5. Så det var ju verkligen så här, han var ju jätte, alltså i sin egen fas då, och skulle ha en massa attention och liksom vara överallt.
Ja, för vi filmade också när han skulle träffa den första gången. För då förberedde kameran. Och så hade Olgas kompis shout out till Gamse, lämnat blommor.
Ballonger. Utanför dörren.
Ja, så då öppnar vi dörren och har liksom bebisen och ballonger. Och han bara, ballonger!
Så det tog ju all fokus från Zoe.
Och så, men här är en bebis. Han bara, whatever man, ballonger! Och Sen när mormor skulle gå, då var han såhär, du glömde bort din bebis här, jag vet inte.
Ja, men han trodde typ att hon skulle följa med. Nej, han trodde inte att det var vi som kom hem med henne, utan att det var någonting som...
Det var någon som var hälsa på.
Ja, men typ.
Ville köpa en grej och bara, här har du. Han bara, mormor, din
grej. Du måste ta med bebisen.
Inte...
Blev han besviken då när han skulle få dela allting?
Nej, alltså jag kommer ihåg att jag var jätteorolig över det där, och att jag till och med liksom kände, alltså jag kände någon form av så här ångest kring hur gör man med syskon, för jag har inga syskon själv, och jag hade ingen koll på liksom hur gör man, för att när jag växte upp så var jag var ensam barn, så mina föräldrar var väldigt så här, du vet, att jag var så viktig och att jag var viktigare än de andra barnen var för deras föräldrar, för de hade ju syskon, så om någonting hände deras, alltså om någonting hände Josefin, så har, det gör ingenting, för, ja, men Josefin har ju tre systrar, så då har ju de lite barn att ta från liksom. Så jag fattade inte hela den här grejen med så här, hur man kan dela sin kärlek mellan fler personer. Vilket jag förklarar mig sen, men och så den biten hade jag ganska mycket liksom, hur ska jag ge lika mycket attention to Zion samtidigt som hon är här och behöver sin liksom, beskärda del. Så det var en liten balans i början.
Men var, gjorde du något särskilt för att komma underfund med det, eller kom det naturligt sen, eller hur känns det?
Det kom nog ganska mycket. Alltså man lär ju sig på vägen allt sånt, känns som att, men det var ju nog de första veckorna, men sen blir det ju lite så här, hon, alltså, han var ju jätteaktiv samtidigt som hon, alltså de var ju helt olika perioder egentligen, så hon sov ju ganska mycket, så det hälften av tiden märkte man ju inte av att hon var där, och då kunde man ju lägga den tiden på honom, och sen när hon behövde, och han var ju inte särskilt svartsjuk i början heller, han brydde sig inte så mycket, förutom när jag skulle amma någon gång, då han sa, nej men mamma, jag vill sitta hos dig. Och då, alltså, lite den grejen, men det gick ju över ganska snabbt, så han var ju inte heller så jätte, alltså, svartis eller nidig.
Nej,
på det sättet.
Jag tyckte det var lite intressant för att han också blev, på ett sätt så blir det ju också på gott och ont så att ett storasyskon blir ju illa tvunget att liksom hänga med lite snabbare än vad ett småsyskon, och som småsyskon säger jag då att, så här, att storasyskon hamnar i den situationen av att så här, du måste börja liksom fatta grejer lite mer nu, för att nu är någon här som är värdelös, och du är inte lika värdelös, så du måste ha lite mer ansvar. Och jag kommer ihåg att en grej som jag tyckte var rolig med hon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com/records.
Hon var att när hon ammade kunde man säga, vad gör hon för någonting? En klassisk storbror, vad är det där? Gud, jag skulle aldrig vara med hon käften.
Det där var du för en månad
sedan. Ja. Det slutade för typ 2 veckor sedan, så det är lite häftigt liksom.
Ja.
Men det var en sån grej. Men
sen... Och sen att ni fick ju också, ni har ju alltid haft en jättenära relation, men att han blev ju lite mer... alltså pappa, jag vet inte vad man ska säga, men att han tydde sig mer till dig när jag ammade till exempel. Mm. Så de fick ju den kontakten för att han var liksom...
Ni fick hitta på grejer.
Ja.
Men också att så här, jag tror nog att hela syskongrejen kom ju in nu när hon är ett och liksom också är med och de börjar bråka och det är mycket tjafs och sura miner och folk skriker på varandra och allt är allas fel och det är massa sådana grejer. Mm. Men för mig var det ju så här, jag har ju en stor brorsa så jag fattade ju syskongrejen. Och att Olga var så här, gud, de kommer vara vänner livet ut. Man bara... Du är gullig, du är gullig. Nej, du. Det kommer ta ett par år det här. Men det är jättefint. Det är jättenice att se dem ihop. När det funkar, när de klaffar. Mindre kul när de inte gör det. Men det hör ju till liksom.
Vad sa mamma då? När det blev en flicka äntligen?
Mamma ringde. För man skickar ju de här jävla... Och nu har vår lilla ängel... Jada.
Jag hade en och hon kompis. Hann ju inte se henne. För min mamma, för de bytte ju av varandra. För din mamma skulle sitta barnvakt åt, åt hennes andra barnbarn. Mm. Så hon åkte, min mamma kom. Så min mamma såg ju Zoe när hon kom hem. Medan din mamma fick träffa henne. Var det dagen efter hon kom?
Nej, min mamma var tvungen att åka iväg för att sitta barnvakt. Mm. Och då skulle hon möta åt min brors andra unge. Eller fjärde unge. Och då så ringde hon och var så här, Kodjo, jag vill komma förbi och se att det är en tjej. Jag bara, all right, kom. Så hon kommer, knackar på dörren och så öppnar dörren. Och det första hon säger, nu ska jag outa min mamma.
Så hon kommer till liksom BB?
Hon kommer till BB, knackar på dörren. Och det första hon säger, så här, jag vill se hennes fitta nu på en gång. Och jag bara, okej, jag tror inte att det är det man säger om tjejer, mamma. Jag vet inte, men jag tror inte
hon att... Hon använder det ordet?
Ja. Wow. Hon är grov. Okay. Jag vill se hennes fitta på en gång, Kodjo! Jag bara, okej. Fast jag tror man säger snippa. Jag har ingen aning, det här är nytt för mig också. Men jag tror man säger snippa. Och då gick hon in och så tog ner blöjan och så kollade hon. Hon bara, den är så vacker, Kodjo. Kodjo, det här är so beautiful. Oh, wow! Man bara, all right, mamma, this is weird. You're freaking me the fuck out.
Just det, och sen fick hon ju gå därifrån. Hon kom ju till sjukhuset.
Sen gick hon därifrån och satt på barnmakt. Men hon behövde liksom hon var, se och bekräfta. Ah, så att vi inte hade lurat. Så visade det sig att det var en pojke ändå. Liksom. Men hon var jätteglad. Och det roliga är med alla min brorsas ungar. Så liksom, de är ju också sen och bara, men äntligen. För de har också hört henne klaga på.
Alla har väntat på den här tjejen.
Ja, och alla var skitglada för hennes skull. Så det var nog det som jag tyckte var roligast med Zoe. Delvis också att jag kan hålla någonting över min brorsa. Med att jag äntligen var den som levererade.
Trumfkort.
Men också att så här, alla var så kollektivt glada för hennes skull. Och Olgas föräldrar ringde och grattade henne. Och det blev verkligen så här.
Men hon hade verkligen väntat.
Liksom. I 36 år. Det här skulle hända. Så.
Och Zoe heter ju också Grace. I mellannamn. Just därför.
Så hon var super glad.
Hon är nöjd med dig nu också då, Olga.
Jag tror inte att jag någonsin kan göra något fel.
Nej, jag inte.
Ja, så det är skönt. Jag vann till slut.
Blir det fler barn, tror ni?
Ja.
Unison. Precis, det var så fint när ni sa det samtidigt.
Nej, men jag tror att vi är ganska...
Jag var lite motvillig, men sen tänker jag att, vad fan... Jag har egentligen inte så jättemycket.
Men och det är just som du sa andra gången också, att liksom när man ser på, alltså jag är ju inte jättestort fan av graviditeter, eller förlossningen var ju också så nödvändigt ont, men att se dem idag är ju liksom, det är ju det som
Tänk om den tredje blir ännu sötare. What? För nu är de söta och det kanske blir, du vet, peak söthet. Kanske för mycket för världen att hantera, men det får vi ta när vi kommer dit.
Tycker det kan vara värt att prova. Jättekul att ni kom.
Tack för att vi fick komma.
Tack snälla Kodjo och Olga Akolor. Vad roligt det var att ha er i studion. Det blev fullt ös minsann. Tack kära ni för att ni lyssnar som vanligt. Och glöm nu inte boken Vattnet går. Den finns där böcker finns, helt enkelt. Hör ni, har det nu alldeles toppen, så hörs vi alldeles snart igen, hoppas jag. Stor kram!
Producerat av Perfect Day Media.